Anna och hej Anna Branten.
Hej Isabel McAllister. Det här är podden som är ett ständigt långt samtal där vi nystar i olika aktuella frågor. Vi ramar inte in. Vi blir aldrig färdiga. Så man har liksom kanske en fördel av att lyssna på oss från början och inte komma in så här i mitten, för då misstänker jag att man inte förstår någonting. Eller så gör man det, jag vet
du
inte.
Menar från början, från poddavsnitt nummer ett eller från nu?
Ja, eller från en bit tillbaka. Jag vet inte. Det känns som att de senaste avsnittet har vi rört oss väldigt mycket kring samma teman. Så att egentligen är det liksom flera avsnitt om samma sak. Och jag är rädd att det kommer att fortsätta så även idag.
Men det är ju så ibland, då snöar man in lite mer på något.
Men jag tänkte på det också, att jag ju gillar väldigt mycket det här att förenkla saker. Jag tror att det är det min tankeprocess, alltså min ständigt pågående tankeprocess handlar om att förenkla. Alltså skala av och hitta essensen liksom, när allting, och det kanske är helt, det kanske helt enkelt det är drivet ur att allting är så himla komplicerat just nu. Att försöka hitta trådar. Så att när vi väl nu har fastnat i det här med förnuft och känsla till exempel, då går jag runt och ser exempel på det överallt. Och så enkelt är ju inte livet såklart, att det bara handlar om förnuft och känsla. Men när man har en sån ständigt pågående inre process av att försöka förstå någonting, då blir det lätt att man passar in allting man är med om i det. Gör du likadant?
Jo, men det tror jag ju. Då gottar man ju ner sig i det. Eller vi kan ju ha haft ett samtal och så tänker jag, och så har du sagt en massa saker som jag inte har tänkt på. Eller? Och det borde jag ha sagt i podden. Nu måste vi prata mer om det så jag får säga. Eller så var det ju inte alls. För att jag har ändrat åsikt under tiden. Eller
ja, men exakt. Det är ganska ofta jag tänker så när vi, alltså några timmar efter att vi har lagt på, då tänker jag så här, åh nej, vi måste ha ett avsnitt till om precis samma det vi har pratat om, för att det kommer nya grejer. Men ja, idag skulle jag i alla fall vilja prata om olika exempel på förhållanden mellan förnuft och känsla som jag har observerat i olika sammanhang. Lite mer om sanning också. Och det dunkla i vår tid. Och sen skulle jag vilja prata lite om olika populärkulturella gestaltningar av vad som pågår i samhället nu. Alltså saker som jag har sett och lyssnat på.
Det låter spännande, så kör tycker jag.
Ja, men
jag har ingen på.
Jag lyssnade på en podd som Cissi Wallin och Unni Drougge har. Den kände jag att man behöver lyssna på om man ska hålla sig uppdaterad om vad som händer i idéutvecklingen inom den så kallade radikalfeminismen. Och det här är väl kanske ett exempel då, det jag ville lyfta. Och det här hänger ihop med det här med förnuft och känsla då igen. För om man inte har varit med oss tidigare så började vi någonstans med att få ett resonemang om höger och vänster. Och så försökte vi gå ifrån höger och vänster. Men vi har pratat ganska mycket om hur liksom vänsteridéer eventuellt kanske är mer känsla och höger idéer eventuellt kanske är lite mer förnuft, och så har vi resonerat oss kring det. Och sen så hade vi ett avsnitt för ett par gånger sen när jag hade noterat då att Donald Trump ju, som är väldigt höger, inte alls använder sig av förnuft utan bara känsla. Och här kommer då ett litet exempel på där någon som är rätt så vänsterorienterad, som ju Cissi Wallin är, efterfrågar förnuft i tillvaron. Och det var ett avsnitt som handlade om systerskapets baksida. Och där beskriver Cissi då att hon har problem med att kvinnor i de sammanhang som hon är i, för hon gör ju väldigt mycket annat också än att vara en frontfigur för MeToo. Alltså hon jobbar ju praktiskt med utsatta kvinnor på olika sätt. Och då har hon ingått i olika grupperingar och cirklar. Och där har hon då problem med att kvinnor förväntas ta hand om varandras emotionella bagage. Och säger rent ut att alldeles för många kvinnor som engagerar sig i kvinnorörelsen är för instabila för att kunna göra någon nytta.
Mm.
Alltså, och vad hon säger då egentligen är att nej, men vi kan inom den här rörelsen inte hålla på att vara känslosamma. Vi har uppgifter att utföra.
Mm.
Och så gör hon sig lustig över såna här, att man sitter i cirklar och har runder där man innan man ska prata om någon fråga utvecklar hur man mår. Mm. Vilket man ju gör här och där när man ses i grupp. Och hon efterfrågar då, vad jag hör, förnuft och hierarkier, tror jag till och med hon uttrycker att hon vill ha. Och säger väl egentligen att känslolivet inte hör hemma på jobbet.
Mm.
Och det tyckte jag var intressant, inte minst eftersom det ju i sig är typ samma analys som män har gjort om kvinnor i en herrans massa år. Att känslorna inte hör hemma på arbetsplatsen.
Mm. Det är spännande. Men jag kanske känner mer och mer att jag reagerar på det här. Precis som att, det är ju precis som att säga att lite att kvinnor ska vara känslor och män ska vara förnuft. Eller höger, vänster och så vidare. Och att jag tror att det kanske är farligt och att jag tror att man egentligen nu när jag tänker efter när vi pratar om att Trump är all känsla. Så är det väl igen en skillnad på hur du är och vad du agerar som.
Mm.
Alltså, eller vad du, vilket, vad du står för, eller vad ditt jobb står för.
Mm.
Alltså, du kan ju vara en jättekänslomänniska och jobba på finansmarknaden. Alltså så här, fast det du jobbar med handlar inte om att få in känslor. Alltså så här, förstår du att det är skillnad på den personen som är det. Och det är jobbet du på något sätt företräder.
Ja, precis. Men sen så har man väl olika benägenhet då att vara den man är i sina sammanhang. Och jag tror att det hon ger uttryck för här, det är att det säkert finns ett undertryckt behov hos många kvinnor som inte har kommit till sin rätt att få... Alltså som kanske har ingått i en massa sammanhang där tjänster inte får liksom synas överhuvudtaget.
Mm.
För är man på en vanlig arbetsplats, då blir man ju lite betraktad som skum ifall man har med sig sina känslor för mycket. Det har liksom inte med affärerna att göra eller med företaget att göra. Så att då kanske man, det finns ett behov av att när man väl möter vad man tycker är likasinnade, att faktiskt ha med sig känslor in i det rummet. Och vad jag tror att du och jag ändå någonstans här försöker få sagt, det är ju att allting behövs överallt.
Mm.
Så att
ja, men då blandas det ju igen ihop, tänker jag, jobbet som ska utföras och hur mycket det jobbet är känslosamt. Alltså så här, så hur mycket det går på hjärta. Det handlar ju inte om känslor. Så det jag hör igen är, alltså det är det som är skillnaden igen, tänker jag. Att de här, liksom, att kvinnorna då är de här som hon kritiserar, de vill jobba med saker som är känslosamma, som är med hjärta för att man tar hand om utsatta kvinnor och så vidare. Men då tar de med sig det och är så även privat, eller man ska säga, fast de är på arbetsplatsen. Alltså i sitt sätt att vara.
Mm.
Så att man gör inte jobbet utan allting blir en gegga av känslor.
Mm.
Alltså det är det jag egentligen vill särskilja igen. Att jag inte tror att när vi får prata om det, när vi pratar om förnuft och känsla, så handlar det inte så mycket om personen i sig har förnuft eller liksom agerar efter förnuft eller känsla, utan det handlar väl om arbetet är det.
Ja, fast man bygger ju, är det inte så också att man bygger arbetet på... Alltså när man kommer fram till hur saker ska göras.
Ja.
Eller vad som är viktigt för den delen. Alltså vad som ska prioriteras.
Ja.
Då kan man ju ha olika angreppssätt beroende på om man tar sig an det med förnuft eller med känsla.
Jo, men det handlar ju fortfarande om det handlar väl fortfarande om att du ska vara professionell. Du är fortfarande förnuftig när du gör det. Alltså, som till exempel jag... Och jag tänker att för oss kan det bli lite flummigt och kanske för andra som lyssnar, eller nu inkluderar jag dig, men jag kan prata om mig själv bara. Så är det så att eftersom jag har ett enmansföretag och har bestämt mig för att agera efter känslosamma, alltså så här, jag vill inte arbeta, jag behöver pengar, men jag vill inte arbeta med företag som inte använder känslor, liksom, inte känslor då, det är kanske det där blir fel, alltså som inte använder hjärta för planeten och för sin omgivning och för sina medarbetare i sitt, som har det i sitt företag. Men för många människor går ju bara till ett jobb. Alltså så här, det är ett jobb som man klockar in på. Och där kan man vara känslosam för att Berta på ekonomiavdelningen är asjobbig och så vidare. Men man tänker inte på att det som jag gör med min privatperson när jag kommer till jobbet också har en påverkan. För att företaget lever ett annat liv. Medan jag tror det är mitt företag liksom lever ju samma liv som du och jag lever, för att vi är våra företag. Förstår du vad jag vill säga med det? Så att jag tror kanske att det är farligt att blanda ihop känsla och hjärta och hjärna, förnuft och känsla, i att igen koppla ihop det med våra personliga känslor. Alltså jag vill bara så här, göra det tydligt, för annars så tror jag att många så här, men vadå, jag jobbar på ett stort, jag är jättekänslig när jag jobbar. Ja, men det är klart att du är jättekänslig och bryr dig och så vidare. Men det är inte där skon klämmer typ. Och det är väl det som blir problem när Cissi Wallin då säger att folk går in och tänker att de ska så här, bara för att vi jobbar med utsatta kvinnor, då kan jag liksom vräka ut mitt känsloliv och mitt privatliv all over the place, för att det är ett sånt typ av arbetsplats. Fast det är fortfarande en arbetsplats där man någonstans måste få saker och ting gjorda. Man måste jobba igen liksom mot ett gemensamt mål, och man måste alltså...
Och det måste man göra förnuftigt, precis.
Precis.
Nej, men så att hon, Cissi Wallin i alla fall, hon konstaterar i det här samtalet att hon tycker att det finns för mycket känsla inom vänstern. Det är det jag hör henne säga, för de pratar också om vänstern i något annat avsnitt. Och det är säkert sant i många sammanhang. Men då började jag fundera lite vidare på det här och, om förnuft kopplat till vänstern. Och då för några dagar sedan så skickade du en artikel till mig som Ebba Witt-Brattström, en debattartikel som hon hade skrivit i den här så kallade porrdebatten om Liv Strömqvist. Debatterna viner ju liksom omkring oss här, så om ni minns så för några veckor sedan, eller kanske månader nu, så var det en porrdebatt. Och som en debatt i debatten, skulle man kunna säga, så en utbrytardebatt, så har Liv Strömqvist blivit ganska hårt åtgången av olika debattörer angående hur hon har pratat om debatten i sina olika poddar. Och det hon har gjort som inte riktigt har uppskattats, det är att hon har gjort sig lustig över olika element i den här poddebatten. Jag tror att jag har lyssnat på i princip alla poddavsnitt som hon har gjort sen starten. Och Liv Strömqvist har ju ett sätt att prata och intellektualisera problem som gör att hon uttrycker otroligt mycket förnuft. Alltså hon är alltid väldigt väl argumenterad. Och har, skulle jag säga, hon har avsaknad av känslor. Alltså är det så att det finns känslor någonstans i grunden, så liksom intellektualiserar hon dem liksom i flera nivåer, så att det blir ett argument som hon liksom kan stå för och som kanske också är grundat i forskning och annat då. Men på grund av att det är avsaknad av känslor, då är det väldigt svårt, tror jag, att ge sig in i den här porrdebatten som ju i grunden väcker väldigt mycket känslor. Så att när hon pratade om det här, och man får väl ändå säga hånade några porrmotståndare, så tror jag att hon utgick från att vi förstod henne så till en grad så att hon inte behövde förklara liksom kontexten. Att hon satt och fnissade åt vissa typer av uttryck som gavs i den här debatten. Och åt liksom, hon fnissade och hånade, måste jag ändå säga, sådana som moraliserar över porr.
Mm.
Men det hon sen har förklarat att hon gjorde, det var att hon fnissade åt en typ av moralism i det här. Men hon utgick ifrån att alla förstod kontexten. Att hon är den hon är och att hon självklart är emot porr. Men det gjorde hon inte. Utan det man hörde liksom henne säga, det var ju liksom att det var fånigt att vara porrmotståndare i princip. Och det gjorde att hon liksom hon uttryckte någonting som var liksom fnissigt och hånigt och egentligen saknade då känslan.
Eller empatin kanske.
Som man ju kanske verkligen skulle behöva i ett sånt samtal. Och jag tror det många egentligen har reagerat på, fastän ingen kanske har sagt det. Jag har inte läst allting som har skrivits om det här, men om grunden i debatten är en barnmorska som berättar om att tjejer i mycket större utsträckning har sargade underliv på grund av att killar tittar för mycket på porr. Det i sig måste vi väl ändå enas om är ett problem. Och det är ju fruktansvärt för de här tjejerna. Och det kanske man borde liksom förklara eller liksom hålla med om att det är hemskt. Mm. Och sen säga att, ja, men sen finns det aspekter av det här som är liksom problematiska när man är emot porr då. Men, ja, är du med på hur jag menar?
Nej, det men var, jag är helt med. Att hon på något sätt tar för givet kanske att folk vet en ståndpunkt. Men jag upplever för sig ganska mycket att hon ibland tar någon slags cool girl approach också. Alltså att det ska vara anti för att det kan vara anti. Nu har alla sagt att porren är dålig. Då måste vi faktiskt, som någon slags Tourette säga att då måste vi säga något annat.
Ja, men så
bara
är det
för att röra runt lite.
Ja.
Och när känslan inte, och det tycker jag, det är inget problem med det i sig. Men när det inte finns någon känsla i det riktigt, då kan jag tycka att det blir lite problematiskt. För då känns det bara som att, bara för att du är intellektuell, har du, alltså går det då, ja, då är det okej på något sätt. Eller, förstår du? Mm. Annars blir man en bully typ, liksom. Alltså,
ja, men ja. Och det tror jag också lite är, alltså jag älskar ju deras poddar och tycker att precis det där det du säger, det är det som är den stora behållningen. Att de ofta tar liksom en den här totala motsatta approachen till någonting.
Mm. Men jag tror klarar att inte man det. Jag kan inte lyssna på dem.
Nej, jag vet. Nej, jag vet.
Alltså, jag älskar hennes böcker och texter och pjäser och
ja,
liksom alla andra grejer. Men just poddarna klarar jag just av den anledningen inte av att lyssna på. Måste jag
nej,
också
och
säga.
Jag vet
fast jag tycker det är bra ämnen.
Jag har försökt, liksom, jag har ju försökt skicka den här, alltså skicka poddar när de har pratat om någonting som jag tänker att det här måste vara jätteintressant för den här personen. Då har det hänt vid flera tillfällen att jag har skickat ett avsnitt till någon och tillbaka får jag, men vad är det här för någonting? Alltså de är så håniga, de är så taskiga, de är så dryga och det tolkar jag ju då liksom som att det kanske, ja men att de personerna då, inklusive dig, har en lägre tröskel för just det där att vara liksom, att också ha med känslan och empatin kanske, det empatiska i resonemangen.
Ja, men jag vet inte, för mig, jag kanske också har, det finns en viss mediatyp, en viss typ som jag har träffat så här x antal gånger som jag kanske slumpar ihop dem med också, som är lite så, man har sån himla koll på allt och man är alltid på rätt sida av vad som ska vara lite rätt och coolt. Och det kan vara även folk som klär sig helt rätt och helt, så jag har vissa som kanske så här klär sig outrageous coolt och liksom med hattar och grejer och det är liksom Så man tänker så här, shit, den här personen vet vad den håller på med. Den gillar liksom så här. Och så märker man sen att den är superosäker i sina åsikter, men måste ta det perspektivet. Och jag kan liksom inte riktigt bestämma mig ibland vad jag... Alltså det är en viss också så här, kultur och media och populärkulturs personligheter som finns både manliga och kvinnliga. Som jag liksom, som jag inte riktigt fattar. För det blir igen att så här, man pekar med hela handen fast från andra hållet. Och det förstår
jag. Jag tror inte bara det är en media- och kulturgrej. Jag tror att det där, jag känner igen den där personen från typ alla arbetsplatser jag har varit på. Att i grupper och i sammanhang så finns det alltid den som ska liksom sätta sig lite utanför. Och det handlar ju om att kritisera i väldigt stor utsträckning. Man kritiserar någonting som pågår. Och man gör det från en vinkel som är lite så här, lite ny och lite intressant. Och genom att göra det så skapar man sig en position. Och jag tror till och med att det finns, det är flera år sedan jag tittade på det här, men jag tror att det finns forskning som säger att den som kritiserar mest är den som får mest respekt med sig.
Mm, så är det ju. Det har jag. Det är ju en klassisk kontroversialist. Alltså,
ja, men,
du är kontrovers för att vara kontrovers på något sätt.
Sen behöver ju inte det vara underbyggt alls egentligen. Nu säger jag inte att det inte är så i Livs fall. Men
alltså liksom, underbyggt hur menar du? Med fakta eller med att det...
Nej men precis. Att det man ser av den personen. Det kan ju dyka upp en person liksom i alla möjliga typer av sammanhang. Samma person. Och ta samma kritiska ståndpunkt. Och få liksom en massa med nickanden runt bordet och så. För det är ingen, eftersom ståndpunkten är så absurd i sammanhanget. Eller det är en vinkel som ingen någonsin har tänkt på. Så är ingen redo heller att ifrågasätta den.
Mm.
Och då får den personen som kritiserar och sitter och säger de här sakerna en position.
Mm.
Och den kan liksom, jag vet exempel på, men jag tänker i synnerhet på en man på ett företag som jag jobbade på. Han liksom gled runt så i flera år. Och när jag tittade rent praktiskt på vad det var han faktiskt åstadkom. Han var en ganska högt uppsatt chef. Liksom, så gjorde han ingenting. Alltså, han bidrog inte till någonting. Vad han gjorde var att han bidrog till att försvåra för olika typer av utvecklingsprojekt. Och försvåra för utvecklingen därför att man liksom blev förvirrad och sådär. Så att det var bara en parentes. Jag tror inte att det är unikt för kulturen. Jag tror att det är en sån grej som vissa gör. Och jag tror absolut att de har fått någon sorts... alltså nu tänker jag på Liv och Caroline då. Någon sorts intellektuell position på grund av att de gör just det där.
Ja, för det är klart att man blir ju lite cool och lite så här, man vågar, man tar den obekväma. Och det finns inget av det här som jag gillar, det som vi egentligen håller på med, analyserande fram och tillbaka egentligen. Utan det är ju ganska så här är det på vårt sätt. Och det är ju klart att man vinner respekt av det. Men jag har, och liksom, lite som du sa, att man vet ju extremt lite om till exempel Liv personligen. Och då är det också svårt att greppa det som sägs med så här, vad står hon för? Alltså så. Men igen, supersmarta och bra liksom så här, alltså det finns den här senaste boken. Alltså, så många gånger jag refererat och tänkt och läst på vissa grejer som jag läste den boken. Alltså så, I love it. Så att, det är bara att jag inte, nej, jag tycker att det är jag vet inte, för mig blir det nästan lite riktigt slappt. Alltså så här, du vet. Och lite så här, då ska jag vara en vänsterpodd i många gånger, men jag är så här, men ni är ju del av etablissemanget på ett sätt, och det kan man inte riktigt erkänna ibland när man pratar, vilket också blir lite konstigt tycker jag.
Ja.
Vi behöver inte, det här ska inte bli om dem nu, men jag tycker det är en spännande, ja.
Det
jag vill
är
ju förstå.
Ja,
jag vill förstå.
Nej, men och sen hade jag ett exempel till här på förnuft och känsla som var mer utifrån det populärkulturella hållet.
Mm.
Ja, men mitt i nu när vi har hade det här samtalet sist här om valet i USA och känslor och förnuft och så vidare, så släpptes säsong 4 av The Crown.
Mm.
Har du sett?
Nej, jag har börjat sett, men jag väntar på min 14-åring och ska se sista säsongen ihop. Jag har sett halva alltså första kanske.
Ja, men alltså den är så bra på så många olika sätt. Och vad, alltså, dels är den så intressant tycker jag, eftersom, och jag börjar undra om det är därför serien heter just The Crown också. Den heter inte The Queen. Det är eftersom alla på något sätt upprätthåller ett system som de är förvirrade i. Alltså, även drottningen har ju svårt med att vara drottningen, vad som förväntas av henne ständigt. Alltså, och hon hela tiden är liksom frågan så här, vad kräver kronan? Mm. Alltså kronan som en symbol för det här systemet då. Och alla de här personerna, de kämpar med vad det är de behöver vara för någonting och vad de behöver upprätthålla. Charles är olycklig, Diana är olycklig, alla är olyckliga. Mm. Och man kan inte riktigt heller så här då bli arga på varann nödvändigtvis, utan man måste hela tiden hänvisa till vad kronan kräver. Så vem upprätthåller egentligen kronan? Det tyckte jag var jätteintressant. Är det de här gubbarna som liksom smyger omkring hela tiden på slottet som talar om för henne vad hon ska ha för möten och så vidare, som hon rådfrågar? Är det de egentligen som upprätthåller kronan? Men i alla fall, vad jag tänkte på här nu, det var framförallt hennes konversationer som hon har med Margaret Thatcher.
Mm.
Och det här avsnittet när det kommer in det smyger in en man på slottet och sätter sig på drottningens sängkant. Har du kommit till det avsnittet?
Nej, jag har ju bara sett halva första avsnittet. Okej,
får jag spoila lite?
Gör det.
Okej. Nej, men de har då gestaltat det här, vad som håller på att hända med landet när Thatcher tar över.
Mm.
Och då är det ett avsnitt där de gestaltar det genom att Thatcher och drottningen har olika sittningar och samtal där Thatcher liksom förklarar sin politik. Mm. Och sen parallellt så får man följa en stackare som är ett resultat av hennes politik. Det vill säga han har blivit av med jobbet, han har blivit av med sin fru, han har ingen lägenhet, han är helt förvirrad. Han försöker prata med sin lokala MP, försöker förstå hur systemet hänger ihop. Det är ingen som lyssnar på honom, alla bara skickar honom runt. Liksom en ren Kafka-artad process liksom. Så han vill helt enkelt bara prata om vad det är som pågår i landet. Och hans sista utväg, det är att prata med drottningen. Det har hänt på riktigt. Så att han liksom smyger in på slottet, inte bara en utan två gånger till och med, för att liksom hitta till hennes sovrum. Han smyger in tidigt på morgonen, drar ifrån gardinen och sätter sig på hennes sängkant och vill berätta om vad som är fel med landet. Liksom.
Mm.
Och hon får inte tag på hjälp, så att de sitter i 10 minuter och pratar. Och vad han säger då, vad han ger uttryck för, det är att han har tappat sitt jobb, han har tappat sitt självförtroende, han har tappat sin lycka. Folk säger att han är galen då, därför att han beter sig annorlunda på grund av att han har blivit av med de här grejerna. Men han säger att han är bara fattig. Och det är för att Thatcher då har monterat ner allting som han tyckte om med landet.
Mm.
Och han säger då så här: känslan av samhörighet, skyldigheter gentemot andra, känslan av vänlighet och rätten till jobb, rätten till att vara sjuk, rätten till att vara gammal, rätten till att vara liksom bräcklig människa är borta. Mm. Vilket är så himla, alltså det är så himla fint uttryckt. Och sen så ska drottningen träffa Thatcher och hon förklarar då för Thatcher att hon tror att den här mannen, för att de blir väldigt bekymrade då över att det är så dålig säkerhet på Buckingham Palace. Och drottningen frågar Thatcher, är det inte vår plikt att hjälpa honom? Han är ju ett offer för att han är arbetslös. Vad händer med vår moral? Mm. Liksom. Och då så säger Thatcher att om vi ska få ordning på det här landet så måste vi få bort alla ålderdomliga och felaktiga uppfattningar om samhälleliga plikter. Det finns individuella män och kvinnor med egen intresse som strävar efter någonting som är bättre. Det är motorn som driver nationen. Och sen så hänvisar hon hela tiden till sin pappa och säger att hon har berättat om honom tidigare för drottningen. Och så säger hon att min pappa kunde inte räkna med staten om hans företag gick omkull. Utan det var risken att bli ruinerad och plikten mot familjen som drev min pappa. Mm. Och så säger drottningen, men alla kanske inte är lika fantastiska som din pappa. Och då så säger hon, ja men det är där vi är olika, du och jag. Jag tror att alla har det i sig.
Mm.
Och det här är så himla bra, för att det är liksom, det är ju precis kärnan i det där synsättet som sen liksom har på något sätt gått gone crazy i vår tid. Alltså tanken om egen intresset och att det är det som driver människan liksom.
Mm.
Och det är gestaltet på så himla, himla bra sätt.
Verkligen. Ja, men det beskyller man väl både Thatcher och Reagan för. Det hela trickle-down economy system någonstans. Hur de liksom drog på volymknappen på det.
Precis. Men då tänker jag också, det är också så intressant liksom att hon, för henne, lite för att knyta ihop det vi pratade om där i början här, att för hon utgår ju även i sitt resonemang ifrån sina personliga erfarenheter och sina upplevelser av då sin pappa. Alltså det påverkar ju henne i hennes beslutsfattande och hennes känslor kopplat till det då är det ju på ett sätt som sen blir till ett förnuftigt resonemang för henne. Att eftersom det drev hennes pappa och det har hon sett på nära håll och det har fått henne att känna någonting, då blir det till politik. Och blir till hennes drivkraft och då så tänker hon att alla måste vara så här eller alla har det i sig och så formas politiken liksom bara efter att locka ut det ur alla på något sätt eller försvåra så att folk ska vilja kämpa liksom. Ja,
och det är alltså sant. Jag hade den mycket när jag var yngre, då såg jag nog så på saker och sätt mycket mer så tills jag insåg att så här, vi är ju inte lika, vi har inte samma förutsättningar, vi kommer inte från samma, alltså för att jag hade en ganska stökig uppväxt och tyckte så här, jag klarar mig, jag hittar på saker, men det är ju jag, alltså det är ju väldigt många som inte kan det.
Ja, men alltså, jag kommer också från det hållet att jag men liksom har gjort saker och sett möjligheter och fått möjligheter. Och den bilden av liksom min begränsade bild av tillvaron har fått mig att tro att kan jag så kan alla. Mm. Och det är ju det resonemang som jag tycker med, ser. Liksom. Ja, men exakt. Det ser jag ju återkommer jätteofta liksom i olika sammanhang. Så där, liksom, att ja, men det är klart de kan om de vill.
Mm.
Men
och det kopplas väl ihop med hela som jag aldrig kan uttala men som jag vill säga hela tiden. Alltså meritokrati. Jag kan fortfarande inte säga. Meritokrati. Jävla krångligt ord. Nej, men det speglar väl det också på något sätt. Att jag är värd det. För jag har åstadkommit där. Och precis. De andra är inte värda lika mycket. För det är inte de som har kämpat för det.
Nej, det är ju en vinkel av det, precis. Men det jag tänker att vi, alltså man tänker på vad vi vill ha med oss framåt. För att någonstans är det ju också så att ja, men det finns ju bra sidor, eller bra lärdomar och bra sidor i bägge synsätt liksom. Så att det finns ju liksom erfarenheter från det som säkert också är bra, som man har testat och som har funkat och så vidare. Och sen så finns det exempel som där det inte har funkat. Men jag tänker att om vi vill fundera vad vi vill ha med oss framåt, så tänker jag det här att alltså grunden är ju någonstans att alla måste få formulera sina egna behov. Alltså det är liksom ett stort problem idag att tänker jag på då Thatchers eller liksom den tanken, nyliberala tanken liksom, om att man ska tala om för andra hur det borde fungera. Alla har det i sig liksom, att locka fram det där och att det måste lockas fram på olika sätt och så vidare. Men alla måste ju på något sätt få formulera sina egna behov. För om man inte ser det på det sättet så måste det ju någonstans framåt finnas en variation av lösningar som passar olika typer av individer.
Mm.
Och någonstans är det väl också så att om demokratin ska funka så måste den ju funka för alla. För det, och det gör den ju inte idag på något sätt. Eftersom den ifrågasätts på så många, från så många olika håll. Den ifrågasätts ju därför att den funkar inte för alla. För i demokratin ligger också tanken om att alla har möjlighet att påverka. Men då måste också alla ta för sig på något sätt.
Mm.
Men man kanske måste börja ställa andra typer av frågor och lyssna in liksom vad människor har för olika typer av behov och bygga lösningar utifrån det. Och den dagen liksom demokratin på något sätt verkar för alla som lever i den så kanske alla också börjar bry sig om den.
För att alla kanske igen inte kan det. Men jag tror det var Churchill som sa kanske att demokrati... Democracy is the worst form of government except for all the others. Alltså, det är det sämsta sättet vi kan leda vid om vi inte jämför med alla andra sätt. Så att, alltså att det liksom inte finns något bra sätt som inkluderar.
Jaha, okej, okay, nu fattar jag. Det är alltså, det bästa alternativet av många dåliga.
Ja, men typ. Mm. Det är bättre översatt. Tack så mycket. Nej, men jag har ju vissa i min familj som liksom lider av diverse psykiska åkommor och där och olika grad av utbildning och så vidare. Och där ser man ju också så att det är ju helt hur man fastnar i systemen för att det finns liksom inte på kartan att man ens skulle kunna vara del av det på ett sätt.
Mm.
För att man det liksom går inte riktigt att förstå systemen. Alltså så.
Mm. Mm.
Vilket gör det ju krångligare på något sätt. Ju.
Mm.
Men jag kände lite på... Det svåra tycker jag också det här är så här att... När jag var på Bali så kände jag ibland att... Har liksom... Jag vet inte om jag ska kalla det socialismen eller om jag ska kalla det för staten. Eller liksom det som vi har haft. Gick det någonstans för långt? Eller liksom har det gått för långt? Så att vi tar så himla mycket saker för givet. Alltså jag tycker ju att det är bra att vi tar hand om alla. Men ibland är det ju nästan som, alltså lite som höger snacket nästan så här, ja men gud, då går alla på bidrag och så vidare. Alltså det finns ju jättemånga som behöver det, men sen är det ju såklart alltid folk som utnyttjar systemen också. Men i det här när jag då bodde i ett land helt utan system och ibland upplevde att folk ändå var nöjdare och gladare och liksom hittade någon annan slags livsnerv än vad jag känner att vi ibland har här hemma. Det tyckte jag var så svårt liksom. Det här det är så orättvist för dem där borta på något sätt. Alltså så.
Mm.
Och sen finns det ju så här, det finns ju en faktor med att de är väldigt religiösa som jag tror hjälper dem som vi pratade om i förra avsnittet också. Alltså så här, man får en annan blick på livet. Men det är precis som att staten tog så mycket från oss så att vi har haft det så bra, vi har det så bra, det är så mycket grejer vi inte behöver tänka på, så då kan vi börja tänka på oss själva och då blev vi ännu mer egoistiska istället. Fast och glömmer bort vad det är som egentligen gjorde att vi kunde komma hit och ha det så bra som vi har det. Alltså.
Mm.
Så jag undrar vad nästa steg är. Det här är kanske ett helt annat avsnitt, men ja, jag tycker den är lite spännande också. Så vad är det som är känsla och medborgare, alltså så att vi får med oss alla och samtidigt hitta någon slags nerv i det. Att man blir tacksam och inte bara missar det vi har framför oss någonstans.
Mm.
Förstår du vad jag vill komma? Alltså, ja, jag vill inte bli
här. Nej, absolut. Jag tror, men jag tänker också så här att jag tror någonstans att det kanske faktiskt gick för långt med våra institutioner och hur så här, förvaltningar och så. Om man tar så här vården och skolan och så vidare som exempel då, så är det säkert så att det utifrån olika synvinklar inte har liksom sköts optimalt kanske. Alltså att det har varit för mycket så här, administrativa kostnader, det har varit för trög arbetat, det har liksom kanske tagit för lång tid att ta in nytt tänkande och nya typer av lärandemodeller, jag vet inte. Och att det har funnits kanske också en begränsad liksom, så här, ideologisk syn på saker i skolan, då vet jag ju att det har funnits kritik för. Och att skolan inte har liksom, den heller upplevs som att den har varit för alla. Mm. Men att lösa det problemet genom att då svänga om så här totalt i en annan riktning och att
precis, vi säljer ut allting för 3 kronor.
Vi säljer ut, alltså, ja. Exakt, vi säljer ut allting. Vi tar inte hänsyn till liksom, återigen då, vilka behov. Vänta, jag måste släppa ut katten. Mm. Det är jobbigt. Men vi tar inte hänsyn till vad det är för någonting vi har som är bra. Utan vi omkullkastar liksom allt. Och så testar vi att mäta på nya sätt, omorganisera allting. Hitta finansiella modeller liksom som gynnar andra än skolan i sig eller vården i sig. Och så testar vi det. Då där kan man ju också känna att det också är en brist på att tänka i de här termerna. Liksom, vad är förnuft och vad är känsla? Vad är hjärna? Vad är hjärta? Mm. Hur tar vi tillvara på allas liksom behov i det här?
Då måste väl pendeln tillbaka igen. Vi var vänster, vi gick höger och så måste vi landa någonstans, liksom ta det bästa av both worlds.
Ja, men det är kanske det man måste göra varje gång så här. Okej, men vad är det vi har som funkar? Vad är det som funkar? Vad är det som inte har funkat? Mm. Ja, men okej, det kanske, vården kanske inte funkade optimalt på olika sätt. Vad kan vi testa småskaligt i olika hörnor för att se om man kan få till en bättre flexibilitet eller ett bättre patientflöde eller vad det kan vara för någonting. Och så utvärdera det. Kolla hur det funkar med patienterna och så vidare. Än att bara liksom totalt sälja ut allting.
Mm.
Men ja. Jag hade en liten grej till. Får jag ta det också? Nej, men jag har också funderat lite på det här med privatliv. Utifrån de här aspekterna, alltså med vad man kanske bär på för känslor, som du sa i början här då, vad man bär på för känslor för någonting i relation till vad man tar med sig till jobbet eller till det sammanhanget där man fungerar och där saker kanske funkar på ett annat sätt än man själv skulle önska, men som man ändå förhåller sig till. Och då tänkte jag på det utifrån en av de senaste cancelleringarna vi har haft här. Och då tänker jag på Hamid Safar. Mm. Minns du honom?
Mm.
Han var rektor, jobbade med skolfrågor och han
med På spåret. Det är typ
han skulle vara med På spåret men blev bortklippt efter 12 timmar tror jag. Jag noterade då att det tog mindre än 12 timmar för honom att bli cancellerad ifrån allt han liksom hade varit med i. Och vad jag tyckte var intressant med hela den grejen, och nu behöver man hålla 2 tankar i huvudet här. Det jag säger nu, alltså jag sympatiserar ju såklart inte med vad det är som han har gett uttryck för. Men vad som hände då var ju att han med olika anonyma profiler på olika forum på internet har uttryckt sig grovt antisemitiskt.
Mm. Och då har han ju stått för mångfald och annat i sitt vanliga arbete. Stor profil för det.
Precis. Och då kan man ju tänka att det funkar ju inte. Det är ett problem att han finns i den rollen.
Mm.
Men vad jag tyckte var intressant och som jag inte har sett någon lyfta, det är själva den här metoden, alltså som DN hade när de gjorde det här. Alltså, är det okej nu det här att man som tidning får tillgång till vad jag gissar är liksom hemliga uppgifter där han upplever sig vara anonym i ett slutet sammanhang. Och då tänker jag så här, vem säger inte konstiga saker i slutna sammanhang? Alltså, har du inte hatat någon gång och varit tvungen att le samtidigt mot den personen eftersom det förväntades av dig i det sammanhanget? Och jag tänker också att jag är inte säker på att det nödvändigtvis finns ett samband mellan hur bra man är på sitt jobb och hur väl man lever upp till jobbets olika förväntningar på en. Och till och med de värderingar som man ska verka utifrån där.
Mm.
Det behöver inte finnas ett samband mellan det och hur jag tänker privat. För jag föreställer mig faktiskt att han, när han var anonym, ja, han bär säkert på de här tankarna. Men han tog inte med sig det här till jobbet. Och jag har inte sett någonting om att det fanns tecken på att han arbetade aktivt för att försvåra praktiskt för vissa typer av människor. Eller att han höll på att bygga någonting som utesluter andra eller behandlar annorlunda eller så. Tvärtom så sa ju hans chefer i den kommunen han jobbade i nu att han skötte sitt jobb exemplariskt.
Mm.
Och det tycker jag är lite intressant. Alltså den här, det finns ju någon sorts sjuka i hela det här liksom cancelleringsgrejen. Alltså att man gräver efter det, liksom det dunkla i människan.
Mm.
Och
som vi alla
ska,
har.
Det ska outas. Ju. Ja, men som, precis. Som alla har. Alltså det är klart vi har det. Det är klart att vi bär på en massa fula saker som inte syns utåt.
Nej, precis. Och det är en slags, och som man kanske kämpar med, eller som man, alltså så här, det är ju en, och så det är en medial domstol också, som är väldigt så här, alltså så här, nu går vi alla ut och slaktar den här personen, alltså som är ganska så här medeltids på ett sätt.
Mm. Mm.
Och som hänger kvar, alltså.
Och... Ja, men vad jag tänkte på det här i morse, vad gör han idag liksom? Vad händer? Han kanske förtjänar det här för det han har sagt. Det är liksom en annan fråga, men det är egentligen inte det jag vill in på, utan jag vill in på det här att ingen har liksom ifrågasatt metoden. Jag tycker alltså det är ju sjukt att föreställa sig. Nu tror jag inte att jag har gjort sagt jättemycket konstiga saker, men går du liksom, skär du ner det på en personlig nivå, så visst 17 har jag uttryckt åsikter om människor till andra som jag inte vill att de ska få höra.
Mm.
Och så skulle någon komma och bara så här hacka min dator. Och få fram liksom vad jag eventuellt har sagt i slutna forum på Facebook. Eller vad det kan vara för någonting. Om någonting som kanske är djupt personligt. Och kanske också någonting som jag inte är färdig i tanken med. Alltså... Mm. Där jag har primitiva känslor. Jag kanske bär på hämndkänslor. Jag kanske bär på liksom en... Vad det nu kan vara för någonting så här, som jag behöver bearbeta. Och det gör jag i ett forum. Och någon plockar ut det. DN går in där och bara... Eller någon liksom. Någon annan som känner att de vill outa vem jag är på riktigt. Alltså det är helt absurt att föreställa sig. Och sen inte kunna försvara sig heller. Så här, men jag kanske menar det på ett sätt. Men det jag säger där, liksom så skulle jag väl aldrig bete mig gentemot den människan. Eller jag skulle aldrig göra så på jobbet. Därför att det gör man inte på jobbet. Det tycker jag är märkligt här.
Ja. Och igen, nu pratar du inte om honom per se.
Nej, alltså, nej. Jag pratar om saken. Jag pratar om metoden. Alltså,
metoden och saken. Nej, men jag vill, men lite som vi pratade om med det andra. Så att det inte blir så här, nu är vi så här hyllar att han pratar illa om folk. Det gör vi inte. Alltså så. Men det är ju intressant igen.
Två tankar i huvudet.
Ja, nej, men jag tycker det är bättre att vi kanske bara förtydligar det igen.
Ja, det är bra. Alltså, det är bra.
Jag måste säga att jag har inte läst in mig på den här... frågan direkt heller.
Nej, alltså vilken? Om honom? Alltså, nej, men det honom. Har inte jag heller.
Nej, men jag bara menar mer, för att jag tänker att det finns ju olika Det finns ju olika nivåer såklart på vad du säger och vad du gör och var någonstans du gör det också, tänker jag.
Mm.
Ja, nej,
men det finns ju frågor som man, det finns ju tankar som man prövar och går och tänker på jättelänge. Jag försöker hitta rätt vinkel på och kanske prata med några om och så vidare innan man känner sig färdig i att försöka få de tankarna att möta världen liksom på något sätt. Föreslå någonting som ska göras eller sådär liksom. Nej, men jag fick mig att fundera också så här på vad, om det kommer fortsätta så här, den här liksom outnings
cancellation-grejen
liksom. Ja, precis. Vad förändrar det hos alla? Alltså, vad händer i slutet av den processen? Alltså, jag funderar också på om det är så här, kommer det leda till en ny våg av bekännelser? Alltså, kommer det bli så här att människor som går och bär på någonting så här, men som jag föreställer mig att många män gick och var rädda under MeToo för att man tänkte att vad har jag gjort för någonting, vad har jag sagt, vad har varit tveksamt, är jag nästa person att bli outad? Alltså att det kommer bli så att folk liksom blir öppnare med sina svagheter på något sätt och bekänner olika saker. Och sen min sista spaning.
Ja, man utvecklas ju hela tiden. Alltså bara för att avsluta det så är det ju så att man faktiskt utvecklas och att man, ja, medans, alltså som vi gör nu också, säger massa saker och söker, så vet vi inte rätt. Vi testar ju olika gränser. Inte förhoppningsvis att vi är hatiska mot någon så, men det är så här, ja. Det finns ju dubbelt det där också, kan jag tycka nu, att man, att allting är ute och man lyfter saker och man visar saker, vad man äger och har och tycker och tänker på nätet inför alla hela tiden, som man inte känner heller. Det finns ju någon slags bekräftelsesök i det också. Och ibland får man väl också på ett sätt stå sitt kast, tycker jag. Om man vill ha den uppmärksamheten, alltså någonstans. Alltså om du nu är influencer eller vad som helst, att den kan bite you in the back också. Alltså... det finns forum och åsikter och sånt för alla olika slags rum ju. Sen som du säger, är det ett hemligt rum och du har hemligt för att du vill testa den här åsikten, då kanske en sak alltså.
Ja, sen hänger ju det här också ihop med den här liksom övergripande tanken om sanning och vad sanning är, att alla bär på sin egen sanning och hur mycket utrymme och möjligheter har du att själv förklara din sanning eller om andra hinner före liksom. Och så så här också den jakten på sanningen på något sätt. Det var en sån här, bara en konstig grej som flög förbi det här när Trump pratade om Lady Gaga, såg du det?
Nej.
Hon hade kritiserat honom för någon, vad det nu var, fracking eller jag kommer inte ihåg, inför valet. Mm-hmm. Och då så håller han något tal och så säger han Lady Gaga, säger han. Och så säger han I know things about Lady Gaga. Och så säger han inte mer. Och sen bara så här, hotar med att han vet olika saker. Fast det framgår inte vad han vet. Så ja, hon bär också på något mörker då. Ja, skitsamma. Men så min sista lilla avrundning här. Det blev många spår här. Men som ändå någonstans hänger ihop.
Ja, man gillar dem.
Ja, och det är då konstens sätt att ta sig an det här med det fula. Och då tänker jag på olika populära både tv-serier och böcker som har släppts precis, som har det gemensamt att de visar sånt som inte har blivit visat tidigare i människans dunkla, alltså de visar människans dunkla sidor och på ett förlåtande sätt.
Mm-hmm.
Och då har vi dels återigen då, ifrån podden Vargsexin-podd, Caroline Ringskogs tv-serie Amningsrummet, som har fått väldigt mycket positiv respons här på sistone, som betraktar moderskapet från en helt ny vinkel och också visar olika moment av saker som kanske anses vara fult eller obekvämt eller bara väldigt, väldigt mänskligt. Vilket också Tone Schunnessons bok Dagarna, dagarna, dagarna gör, som vi pratade om i tidigare avsnitt lite. Hon beskriver ju också en person på ett sätt som vi kanske inte är vana vid att se en person. Alltså det som är fult. Det hon omfamnar liksom och, jag vet inte, smeker hela människan på något sätt.
För detta liksom reality-stjärna va, som försöker hålla sig kvar och hitta jobb. Ja, precis.
Precis. Och sen det tredje exemplet här nu, det är ju serien som jag vet att du också har sett, Kärlek och anarki. Är det inte det den också gör egentligen? Alltså visar sidor av framförallt den här huvudpersonen och saker som vi kanske inte riktigt har sett tidigare. Så att jag börjar se något mönster här. Alltså det här har ju tre exempel på saker som har fått väldigt mycket positiv respons och som också är väldigt bra. Jag gillar alla tre väldigt mycket. Men att det är någonting i det här att konsten nu då på något sätt har det här som tema samtidigt som liksom verkligheten håller på att processa det. Men det är väl det som är konstens uppgift någonstans, att processa det som är dysfunktionellt i samtiden. Liksom.
Alltså jag tänker framförallt att det är igen att vi får se andra historier, för att det är tre kvinnor som, alltså det är Lisa Langstedt som gjorde som har gjort Kärlek och anarki. Och det är väldigt tydligt tycker jag, även i så här sexscener och sånt, så zoomar man liksom in på huvudrollskaraktären som är tjej. Alltså så här, det är hennes
upplevelse av allting.
Hennes upplevelse av allting. Alltså så här, och det blir väl Amningsrummet också. Tony Schoenis är också en sån. Jag tyckte det började någonstans kanske med Fleabag, som också skrevs, och sen den här andra I May Destroy You, alltså så här, att som också var ju väldigt mycket så här en författare, men alltså hon var man både älskade och hatade henne på något sätt. Man fick se dem, framförallt att man får se ett bredare porträtt av kvinnor. Som också är gjorda från av kvinnor.
Ja, man älskar och hatar dem samtidigt. Liksom. Exakt. Ja. Det är precis det man gör. Man älskar och hatar dem
för att vi är som, ja men, och det är vi inte vana vid, för att allt slätt som vi har sett om kvinnor är ju alltid, ja men alltid, alltså det är Madonnan eller horan, eller det är så här, vi på ett sätt liksom någonstans. Alltså så här. Och det och att mycket igen är polariserat även när vi ser det. Och de har inte kärleken, de får kärleken. Alltså det var nog det jag älskade med Game of Thrones. Alltså det var att ingen var här helig förutom Jon Snow på slut, alltså så att han typ aldrig dog, men
spoiler inte.
Eller han kanske dör, vem vet.
Jag har fortfarande inte sett Game of Thrones. Vi säger det ungefär i snitt här hemma. Nej, vi säger det ungefär en gång i veckan. Så när ska vi sätta igång med Game of Thrones?
Gud, vad jag önskar.
Jag somnar alltid någonstans i avsnitt 3, säsong 1. Och sen kommer jag aldrig vidare.
Nej, men första men, är ju typ nästan... För det är så här HBO, bara massa sex och grejer. Alltså det är ju blodigt och så. Men jag tror man måste se det med svensk... Alltså med textning. Det brukar jag inte kolla annars. Och så kan det vara bra att ha någon sån här Game of Thrones wiki, alltså med alla, för att det är ju 700 karaktärer. Men det jag inte kan spoila i alla fall, eller det som jag kan säga är så att ingen är helig och alla är onda och goda på något sätt. Det finns liksom inte så här, den där kungen där, han är bara elak. Det finns liksom nivåer på dem alla. Det är nog den stora behållningen tycker jag med den serien.
Intressant. Kanske få ta tag i det nu. Men det är så väldigt mycket annat att se först. Gud, jag tror aldrig jag haft en så lång lista över saker som måste ses.
Inte så mycket. Om du har det kvar så är det inte så mycket val, tycker jag.
Nej, okej.
Okay. Ja. Igen, vi behöver fler blickar. Fler människor som får komma till tals. Fler olika glasögon. Fler olika sanningar.
Och olika typer av lösningar. I vårt projekt som vi kallar samhälle.
Yes.
Du, tackar vi för oss nu helt enkelt.
Ja, tack för idag. Och jag tycker att om ni kan hjälpa oss med någonting så är det så här, gå gärna in och rita oss på alla olika såna här lyssningssajter och sånt. För det hjälper oss att komma högre upp i någon slags hierarki.
Precis, så att fler kan hitta oss.
Precis, och
prenumerera,
gå gärna in på Instagram och prata lite med oss, eller på Facebook. Och ha det så bra så länge.
Ha det bra, Isabel.
Hej då, Anna.
Hej, hej. Is it worth it? Let me work it. I put my thing down, flip it and reverse it. It's your primitive, it's why I need a number. It's your primitive, it's why I need a number. If you got a big, let me search it. To find out how hard I gotta work, yeah. It's your primitive, it's why I need a number. It's your primitive, it's why I need a number. I like to get to know ya so I can show ya. Put a hurting on ya, like I told ya. Give me all your numbers so I can phone ya. Your girl acting stank, then call me over. Not on the bed, lay me on your sofa. Call before you come, I need to shave my cha-cha. You do what you don't, or you will, I won't cha. Go downtown and eat it like a vulture. See my hips, big hips, so cha. See my butt, then my lips don't cha. Lost a few pounds in my waist, oh yeah. This the kind of beat that go ra-ta-ta. Ra-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Sex me so good, I say blah, blah, blah. Work it, I need a glass of water. Boy, oh boy, it's good to know ya. Is it worth it? Let me work it. I put my thing down, flip it and reverse it. It's your primitive, it's why I need a number. It's your primitive, it's why I need a number. If you got a big, let me search it. If